There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Minisse och Manne.
Hallå, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Jag har fått en liten lucka, en audiens hos Manne Forsberg. Vi har ungefär en timme på oss effektivt.
Är jag en stressad av oss?
Det tror jag. Alltså jag tror att du har, eller jag vet att du har mer liksom såna fasta åtaganden, att det är grejer som ska göras så att säga.
Mm. Det är jävligt med alltså det,
möten och sånt där.
Det blir alltid så. Och vet du, det här kanske är konstigt grej att tänka, men jag kan tänka när jag ser att utan att jag egentligen har bokat upp någonting så finns det en massa punkter, nästan varje dag så finns det en punkt, då kan jag bli lite typ stolt att mitt liv inte bara är en stiltje, utan att det händer så, att jag är i något slags sammanhang, att det har möt den och hämtar i skola, jag i och för sig inte, men lämnar i skola, och att så här, att det finns punkter i mitt liv, eller att det är någon, att jag, någon vill liksom prata med mig typ, eller så.
Det är ju
kanske man har låga förväntningar.
Nej, jag tycker att det känns väl rimligt att man har det. Jag märkte det igår att jag kände mig lite svältfödd. Den här veckan har jag egentligen bara suttit hemma och skrivit. Och då märkte jag kan märka det när jag hämtar. Jag hämtar ju Jojo på fritids där. Alltså hur pass liksom social jag är. Och igår kände jag att jag var liksom...
Du kastade dig på folket.
Lite så. Och det var ju väldigt... Ja, men det fungerar ju som det här klassiska exemplet som jag har tagit upp 1 miljon gånger. Där Fredrik Lindström berättar att han vet vilket humör han är på när han ser... vad heter det nu, militärens musikkår, vad heter det, alltså de här som går i Stockholms gator, när han blir avbruten av dem när han inte kan gå över vägen, om man blir glad då, eller om man blir arg,
Och lite så är väl jag då, om jag ser liksom alla de här föräldrarna som en otrolig möjlighet till samkväm, eller om jag ser det som något nödvändigt ont som jag vill klippa bort så fort som möjligt och bege mig hem.
Jag tänkte faktiskt inledningsvis att vi ska gå igenom ditt liv. För att jag tror att under tiden som vi har poddat tillsammans 8,5 år så har vi aldrig varit ifrån varandra så länge som vi har varit nu.
Alltså du menar fysiskt? Alltså,
vi ja, har, vi har inte träffats
exakt lika alltså, mycket som vi brukar göra. Alltså liksom så här som vi gör när vi pratar.
Ja, såklart. Men vi har inte heller hört så mycket utanför poddinspelningarna. Alltså vi har väl inte setts sen juni va? Alltså sen början av juni till och med måste det vara. Ja. Kan du minnas när vi sågs i köttet senast?
Nej, men jag minns ju så här när vi har bastat och sånt. Det tycker jag är mysigt.
Bastat? Vadå? Det gjorde vi ju för ett år sedan i Ågesta. Är det det du minns senast?
Nej, jag minns vid min födelsedag bastade vi också.
Ja, men vad fan, det var ju februari. Ja. Vi har ju träffats efter februari. Det här är ju för deppigt. Vad är det fan i helvete som
fast händer? Jag tänker att det är som kvalitet. Alltså jag håller ju på nu och skriver boken och nu är jag inne på att skriver om sex. Och då är det ju mycket det här med att sexfrekvensen hos par går ner. Och det här då blir...
Alltså generellt i samhället.
Ja, att det här blir braskande rubriker och allt är på väg åt helvete. Medan det egentligen då inte alls, enligt många då, behöver betyda någonting negativt. Utan det som det är att vi har gått från en kultur där en part, företrädesvis mannen, vill ha sex ofta. Och en part, företrädesvis kvinnan, går med på det. Till ett mer jämställt samhälle där man har sex när båda vill ha sex. Vilket
det,
ju gör...
det kan man ju hoppas på, men så tror jag inte att det är. Utan jag tror att det att man, ja, alltså i vissa fall är det såklart så, det, då är det ju positivt. Men ofta är det nog bara att man hamnar ur loopen och att man är lite bekväm. Det är ju jobbigt med kroppsvätskor och sex och sånt där.
Jag älskar hur du avfärdar den samlade expertisen på RFSU.
Ja, men den samlade expertisen säger ju inte det.
Ja, Pelle Ullholm på RFSU, enligt honom så säger olika forskare som han namnger i den här intervjun, säger det i alla fall. Men Manne Forsberg, vem är jag?
Bilden är inte entydig, för då kommer du framhålla det i boken som att det är så.
Jag har inte börjat skriva på det. Det kommer jag verkligen inte säga. Nej, men jag kommer ge det som en förklaringsmodell till alltså att man inte ska få ångest för att man har mindre sex. För det handlar ju också om det är ju inte bara att män är de som har varit kåta historiskt, utan det handlar ju också om att män kanske slipper en lite skev norm där de förväntas vara kåta också, utan man känner efter mer. Man kanske inte är kåt lika ofta, det behöver inte vara ett lika stort problem. Plus att onanin...
Jag tycker du ska fråga Lis mamma och Anita också.
Ja, men hon har ju fel enligt det här resonemanget. För att, och jag tror ju på det också. Alltså, jag har gått lite grann från... Alltså personligen har jag gått lite grann från att tänka att kvantitet är liksom ett mått av hur bra sexet är, utan istället kvaliteten på det man har. Alltså hur man hur det är när man har sex. Jag tror inte längre att så här, en bullybumpa snabbis är ett tecken på att någonting är bra, utan jag tror snarare...
Gud, jag tänker helt annorlunda än du. Ja, jag... Det här blir spännande för att jag tror att absolut att alltså jag tror att förutsättningarna för sexuell verkshöjd är mycket större om det finns någon slags kvantitet och regelbundenhet. Alltså det är ungefär som distansförhållanden, att det blir så väldigt svårt att ha det här fantastiska samtalet när man förr i tiden ringde på en knackig lina som kostade 19,90 per minut liksom. Mm. För att de samtalen kommer när man inte är beredd på det, för att man har liksom något mer vanligt lågintensivt samtal då och då som ger förutsättningar för att kunna ha de långa, spänstiga och otroliga samtalen, tror jag.
Ja, jag tror alltså det finns ju en
ja, du kan ju luta dig mot den samlade expertisen.
Ja, det kan verkligen, för det finns också
Ullholm har...
Det finns också en belgisk forskare som jag har sett lite, följt på lite olika TED-talks. Om du vill veta vad hon heter så får du vänta lite, för jag orkar inte öppna det dokumentet nu. Jag kommer med det. Jag tänker först att jag ska ta hennes resonemang. För hon pratar väldigt mycket om att äktenskapet, om vi pratar i västland, alltså tidigare var ju det någonting som var liksom någon slags överenskommelse mellan man och kvinna som var mer att betrakta som en affärsuppgörelse, vare sig det var liksom i de lägre samhällsklasserna eller i de övre, alltså man skaffade barn, man hade någon slags familj ihop och sådär. Sen så vad man gjorde utanför äktenskapet var liksom det var inte riktigt liksom det gick inte riktigt att jämföra med hur det är idag, där då den här som man är gift med ska vara både den här liksom arbetskollegan och businesspartnern i det här liksom projektet familjen, men det ska också stå för det här lite oberäkneliga och kryddan så att säga, att det är liksom en ganska omöjlig roll att axla, och det här är någonting som man måste förhålla sig till, och då finns det olika lösningar på det. Och jag tror ju mer på att försöka få till affärer med sin partner. Alltså att man alltså är med om äventyr ihop, där man liksom kopplar bort allt det där andra. För att för mig är det liksom, och det här är någonting som jag har kommit fram till ganska starkt. Alltså jag är inte speciellt sugen på såna här snabba bolibompa sexstunder. För mig blir det mer att betrakta som typ onani. Alltså fast någon slags gemensam onani som jag inte tycker är, alltså det för aldrig mig och Li varandra närmare. Däremot alltså har jag, och det har ju också de här undersökningar som RFSU gör visat, att liksom onanin både hos kvinnor och män har ju ökat i takt med att liksom partnersexet har minskat. Och där, det är ju lite grann ett lov som du brukar sjunga. Alltså onanins, alltså egen sexet. Och jag håller nog med om det. Att liksom, att man har det här sexlivet man har med sig själv. Alltså det kan man ha och fantisera och greja och hålla på.
Det låter som någon slags nästan, vad ska man säga, horomadonna-förhållande. Att man ska spara, alltså att man inte ska förfula relationen till sin partner genom att ha det icke-spännande sexet mer, utan spara sig tills man har en mer spännande affär. Blir inte det också ganska stor press på det här sexet som du har med din partner då? När du har liksom legat och runkat och inte haft sex med din partner på länge, och sen ska ni ha en affär. Och
ja, då kan man ju komma in i det här att man har längtat också. Alltså det finns ju någonting i det, tycker jag. Att man liksom ses på tumman hand och går ut och äter och liksom.
Men tänker du det som ett relationstips till folk, att ja, men
nej, det tänker jag nog inte, men däremot,
ospännande sexet, onanera istället och sen så sparar det tills det liksom är på riktigt.
Mitt relationstips är väl att man ska faktiskt tänka efter själv så här, vad är det jag går igång på, vad gillar jag, och så här, ifall man tycker att det här är bolibompa liksom ger en någonting och även sin partner, då ska man ju inte avstå från det. Men däremot, alltså i mitt fall så har jag kunnat känna tidigare att jag har, alltså lite grann då min svärmor så här, en gång i veckan, annars är det åt helvete, lite grann känt att så här, fan, har man inte sex en gång i veckan oavsett liksom hur det är, så är relationen åt helvete. Men däremot kan jag känna mer och mer nu att så här, jag är inte så jävla sugen på det. Däremot så tycker jag ju att det är jävligt kul att komma iväg med Li och bort från allting och ha jävligt roligt och typ bli fulla ihop och garva och sen så ha sex. Alltså det är ju roligt liksom.
Men är frekvensen helt borta då, eller är det fortfarande så att så här, ja, men då finns det frekvensönskemål att ett sånt äventyr ska ske, säg en gång per kvartal eller en gång per år, fast det är ju mindre ofta då än vad det här bolibompa sexet skulle behöva vara för att det skulle vara, eller,
jag tycker
eller hur mäter man?
Ja, men där är väl frekvensen rätt viktig, tycker väl jag, i det här fallet, att man liksom, i mitt fall, att det är, alltså en gång i kvartalet ska det väl i alla fall vara, tycker jag, för att det ska vara en gång om året, vet du fan, det blir lite.
Så 4 riktigt bra knull per år är bättre än 25 korta, inte så spännande?
Ja, det tycker jag verkligen.
Och hur räknar man då, alltså, för det kan ju väl vara så att ett av de här 4 inte blir så himla bra. Man typ får inte riktigt till det.
Ja, men det måste man väl också ta höjd för. Alltså det, alltså, för risken förut som jag upplevde är ju att det kan bli så här pressigt när man har dem där. Att det kan bli lite nästan alltså man ska sitta och prata och käka middag och det liksom är så här, ja, så vet man vad som ska hända. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är jag tänker att man också som par, och det här är liksom en uppenbarelse som jag fått liksom i arbetet med den här boken och den senaste tiden egentligen, alltså så här, man måste ju faktiskt också lite grann som man är som person, att man måste liksom se se sina begränsningar men också sina möjligheter, och så måste man liksom fan, nu är man, nu börjar man närma sig, eller i mitt fall då över 40, alltså se vad jag är bra på, vad jag är dålig på, och kanske tänka också vilka av mina färdigheter ska jag utveckla och vilka kan jag skita i. Och i mitt fall så är det väl så här, nej, men jag kanske inte tycker att det är så jävla kul att ha ett lite så här tråkigt samlag. Alltså jag tycker inte att det är, och allt det här som jag pratat om tidigare med, du vet, sådana här schemalagda massagekvällar och sådär. Jag tycker ju att det är någonting som jag har också upprätthållit.
Alltså det här stick in kort är ju ett gigantiskt skop, eftersom du är den som har suttit i liksom nyhetsmorgon i flera år och lärt folk att ha sexscheman.
Ja, men jag tycker att, och det har jag faktiskt också gått ifrån lite grann i nyhetsmorgon, men jag tycker att sexschemat ska man ta bort, men däremot så kan man mycket väl ha en kväll i veckan där man ger varandra massage.
Alltså, och man tycker det är jättetrist då.
Ja, men det är väl så här, ifall, det är skillnad så här att om jag avskyr att bli påsatt i röven med en strap-on, men ändå gå med på det för att lite tycker om det, det är ju kanske ett övertramp som är så här, men det kanske jag inte kan rekommendera alla att göra. Men däremot så här, om jag tycker lite tråkigt att massera Li, men däremot så tycker hon att det är väldigt skönt, så tycker jag väl ändå så här, det kan ju vara någonting som kan bidra med någonting och som man kan ställa upp på. Förstår du vad jag menar?
Alltså okej, men det är lite skönt. Ja, jag förstår, men att det här att ha schema sex eller att man har sex enligt en viss frekvens, det kan ju inte ha varit som att bli knullad i röven med en strap.
Nej, men tidigare eller? Så var ju att de här massagekvällarna från början när jag började prata om, då var ju så här, massagekvällen ska liksom leda till sex. Alltså det är det som är själva grejen.
Och sen pratade du om massagekvällar, alltså inte om sex?
Ja, det var ju hur man skulle göra de här sexkvällarna. Det var ju så här, man kan börja med massage. Nu är det väl mer att jag tänker så här, massage kan man ju ha en kväll i veckan, men det behöver ju inte alls vara att nu ska vi ha sex. Alltså det kan ju mer bara vara så här att man sitter och kollar på en tv-serie ihop. Och,
jag tänker just med massagekvällar att i många relationer finns det en väldig fördel med att ha sexförbud. Där ömhet oftast är liksom på ett ganska jobbigt sätt kopplat till sexuella förväntningar, så kan man behöva träna i närhet utan att, alltså där man vet att det här kommer inte leda till sex, inte ens om vi blir kåta.
Ja, just det.
Ja, okej, men det här it takes two to not to tango som man säger. Tycker Li också, har ni kommit fram till det här gemensamt att vi tycker inte om att ha liksom vardagsmässigt sex, utan vi sparar oss till de här äventyren, eller är det så här, ja men så får det bli för så tycker Nisse, eller hur funkar det?
Ja, alltså vi har ju kommit fram till att det är väldigt roligt när vi har de här kvällarna. Sen huruvida Li tycker att, jag menar jag upplever inte att Li går runt och är så här askåt jämt och bara så här, men snälla kan vi knulla någon gång, utan att det liksom är så har inte jag upplevt situationen så att säga. Så jag tror inte att det är ett jätteproblem på det sättet faktiskt.
Nej, det här är ju intressant. Jag skulle vilja säga att någonting som vi har lärt oss i poddens historia och av att leva våra liv som människor på den här jorden är att det är jävligt olika i olika förhållanden. Och alltså att det behöver ju inte vara så att det här snabba liksom 5 minuters knullet på något sätt är tråkigt eller ospännande eller att man inte kommer, utan alltså det kan ju verkligen vara nice och någonting att slå vakt om, för att i vissa fall så kan det ju verkligen vara så att man går miste om någonting som man skulle gilla, alltså på samma sätt som att en del så här börjar träna efter ett långt uppehåll och de blir helt lyckliga och euforiska och allting går bättre i deras tillvaro och man är så här, men varför har du inte bara tränat hela tiden? Och sen så kanske de slutar träna och glöm bort hur härligt det var och sen så upprepar de samma sak igen. Så där kan ju sex vara också för många. Att de inte ska då träna en gång per kvartal i 2,5 timme utan kanske hellre göra det 3 gånger i veckan.
Men jag märker ju att mycket av det som jag, när jag skriver den här boken, alltså mycket av Det finns en sån här utvecklingspsykolog, klassisk, Erik Eriksson, en danskättad amerikansk jude som är någon slags Sigmund Freud efterföljare. Han skriver om så här utvecklingssteg, medan Freud var inriktad ganska mycket på barndomen, så fortsätter han hela livet. Och att det är nästan som så här, att man går igenom olika utvecklingssteg, och så ska man klara dem nästan som ett dataspel, så går man vidare till nästa bana. Och han pratar väldigt mycket om att liksom, när man är i den här åldern som du börjar närma dig då, som jag också är typ i, alltså någonstans mellan 40 och 60, att då kommer man till en punkt i livet när man måste så här rannsaka sig själv och så här, vad tycker jag egentligen om olika saker? Alltså, vad gör jag? Hur gör jag? Och så här, är jag nöjd med det? Eller ska jag göra någonting åt det? Och det är väl lite grann det här med sexet också. Alltså att det är, ifall man har sex varje lördag och båda är nöjda med det, om man själv tycker att så här, det här är så jag vill ha det, då är det så här, ja, man fan fortsätter med det. Men när det var som i mitt fall, när jag kände så här, fan, jag håller på att famla efter någonting och jag känner mig inte helt nöjd, och sen så kom jag fram till hur vill jag ha det liksom, och så att man tänker efter och sen fattar ett medvetet beslut. Och det här är över hela linjen, märker jag i den här boken, att det är, jag har precis skrivit ett långt kapitel om utseende och med fokus ganska mycket på kläder givetvis, att det är så här, att man kan gå klädd hur fan man vill, alltså du vet, man kan ha ett otrimmat skägg och en sliten t-shirt och bara ett par alldagliga jeans, om man vill det. Alltså så här, om jag tänker efter så här, det här, så här jag vill se ut, ja, men då vill jag se ut så. Men går man runt och känner sig så här, fan vad ful jag är och varför ser jag så sunkig ut, ja, men då får man ju ta tag i det och göra någonting åt det. Och det, där tycker jag, alltså...
Men din grej har väl varit mycket att du inte har, för det man kan säga, alltså med 40 och 60, det är inte så att, jag tror inte jag kommer landa i så här vill jag ha, utan det ändras ju hela tiden. Alltså jag det skulle vara jättekonstigt om jag nu mellan 30 och 40 har förändrats mycket hela tiden och sen bara står stilla mellan 40 och 60, utan det sannolika är väl att i vissa perioder kommer jag vilja sex varje dag, och sen så kommer jag inte vilja sex på 2 år, då ska det vara en explosion och små kiruber som spelar harpa typ. Det kommer ändras, men din grej har väl ofta varit att du inte vet hur du vill ha det, och hur gör du då för att reda ut det nu?
Alltså hur jag vill ha det?
Ja,
ja, men då får man läsa boken.
Du har gjort saker som andra tycker, eller du har tagit intryck, eller du har liksom hittat förebilder som du kan ta rygg på i olika sammanhang. Ja, men hur gör du nu för att få reda på vad tycker jag, Nisse Edvall, om sex och om hur jag ska klä mig och allting?
Just kläder, det vet jag ju då, eftersom jag, det är kapitlet jag har skrivit. Då är det väldigt enkelt. Alltså, då rensar man sin garderob. Och sen så, alltså, lägger man ut allting man har. Och sen så har man liksom 3 eller 4 högar beroende på hur man tänker, och då är det så här: fest, vardag, träning, och sen så en hög med mög som man inte har, där man lägger allting som man inte har använt på typ 2 månader, fast då får man inte ha festkläder där, för det kan ju vara så att man har någonting som man brukar ha på nyår, men det man gör det här på sommaren, och sen så ser man ju, då ser man ju ganska enkelt så här, det här trivs jag med, och så bara det här är det jag använder, och så trivs jag med det eller trivs jag inte med det. Och sen får man ju ta hjälp av, om man inte då vet hur man vill klä sig, då får man ta hjälp av någon som kan sånt.
Men vad trivs du i då?
Alltså kläder?
Ja, för jag tänker, jag kommer ihåg när vi pratade mycket om kläder för typ 6 år sedan, så pratade jag om här att klä sig som en tjej, att det var mitt nya ideal, och kanske fortfarande är.
Ja, det är nog, det skulle jag säga är mitt ideal också.
Och att,
ja,
att det är inte så här, bestämma sig, utan att kunna klä sig efter humör och shoppa i sin egen garderob och inte ha så jävla liksom ordnat att beige och grått och brunt och allting passar ihop och så.
Ja, men du är ju lite som, för att ta ett slitet exempel från min sida för podden, alltså du är ju lite grann som Picasso. Det vill säga, alltså du är en av världens bästa konstnärer på att måla bildlikt. Men sen kan du förkasta det där och bestämma dig för att jag är kubist istället. Alltså du har ju ett skelett i din garderob, alltså en ryggrad att utgå ifrån, som gör att du kan liksom vad ska jag säga, freestyla på ett sätt som är få förunnat. Och det är väl lite grann dit jag har kommit nu, känner jag, i min garderob, att det finns, jag vet att så här, jag kan ta vad som helst och det är fint liksom. Och det är ju det som är målet. Sen huruvida det är sorterat liksom grått, brunt och rött, det är inte det som det handlar om, utan det handlar ju om att man att man har en ryggrad i det,
och att det handlar alltså inte då om att du ska hitta din stilmässiga identitet, eller?
Det kan det ju göra. Alltså det kan ju vara så ju. Alltså om man känner så här att man är, om du tar såna här gör om mig program. Jag har kollat ganska mycket på God kväll. De har på SVT Play, kan man titta på. Det är ganska roligt att titta på såna här gör om mig, när det kommer in liksom folk som är så här, ser ut som ja, men de ser jävligt identitetslösa ut och de är så här, hjälp mig, jag har ingen stil. Och så går de igenom lite grann.
Min fördom är att de ser väldigt identitetslösa ut och sen så ser de ut som Maud Olofsson efteråt, oavsett om de är män eller kvinnor.
Ja, ja, men det stämmer inte riktigt. Men visst, du har en liten poäng. Men det är inte helt fullt ut. Utan, och då får man ju ta hjälp av någon. Det finns ju dels om man går till butiker med bra personal, eller så finns det ju faktiskt, om man vill lägga pengar på det, så finns det ju sådana personliga stylister som hjälper en och styr upp det där. Alltså om man nu har sådana problem och verkligen vill ta tag i det.
Och sådana pengar.
Och sådana pengar, ja. Men allt är en prioriteringsfråga. Jag menar...
är det det?
Ja, ja, det är det väl. Jag menar, du kan ju lägga pengar på... alltså antingen har du inga pengar alls och,
nej,
då, och då är det ju så här, ja, då är det ju svårt att
då göra är det inget alls.
Och då, men då kan man säga så här att målgruppen för min bok, om man ska vara krass, är ju inte, jag kan inte göra en bok för alla. Det har jag aldrig tänkt, utan jag gör en bok
det är ingen som kräver. Jag gör en för bok folk som har pengar och vill göra medvetna val.
Nej, jag gör en bok för mig själv. Alltså,
ah, ja.
Förstår du? Att jag tänker på mig själv som målgrupp, så att säga. Det är mitt sökande. Och då blir det ju att så här, i mitt fall så är det så här, visst, jag inte höginkomsttagare, ska gudarna veta, men däremot så kan jag spara till olika saker om jag verkligen vill ha det, så att säga. Och då är det en prioriteringsfråga om man vill göra det och ta hjälp och hitta. Sen finns det ju en stil, men sen finns det ju också så här, ja, men jag bryr mig inte om vad jag har på mig överhuvudtaget. Då kan man ju, då finns det ju liksom så här, ja, men köp då en mörkblå kostym, köp ett par slacks, köp två par jeans, ett par som är lite mörka och som du kan behålla fina och ett par lite ljusare som kan vara lite slitna. Köp tre par skjortor, en vit med cutaway-krage, en med button down och en ljusfärgad, kanske ljusblå. Alltså då finns det ju så här, ja, men då har du en, liksom, och sen så såna här skor och hit och dit. Då har du liksom så här en I don't give a fuck garderob där du ändå kommer se schysst ut liksom. Och
sen, ja, så... eller som vad heter han? Steve Jobs.
Ja, precis.
Som hade liksom ett par stora dad sneakers eller liksom joggingskor från 90-talet. Och sen hade han väl jeans och polo alltid.
Mm. Och det finns Mark Zuckerberg också så där, att han har samma t-shirt. Att han inte ska behöva tänka på kläder. Men då får man ju liksom... då måste ju,
alltså han är lite annorlunda, vet jag. För att han kör ju Loro Piana baby kashmir hoodies och sånt. Så att han har gjort rätt medvetna val att det ska vara det dyraste som finns i världen.
Okej, okay. Då är han... uppdaterad, för senast jag läste något så var det bara det där med t-shirtar. Men just att man måste fatta, vill jag bara ha t-shirtar och jeans? Ja, men då ska man ju se till att ha de bästa t-shirtarna och jeansen och inte bara köpa liksom saker som ser förjävliga ut och sitter dåligt och som går sönder. Alltså,
ja.
Och vill man se ut som Göran Greider, jag menar Göran Greider, han är ju mycket väl medveten om vad han
har på sig. Han är ju väldigt, väldigt stilfull och har en stil liksom.
Och det är det jag landar i, att, så här, att du får se ut hur fan du vill, men du ska vara medveten om hur du ser ut. För alla andra är väldigt medvetna om hur du ser ut. Så då måste du liksom mena det du har på dig. Alltså, och det är samma sak med sexet.
Men det var hårt. Det lät som snällare det du sa förut. Att du ska vara nöjd med hur du ser ut.
Ja, men det är ju samma sak. Alltså, jag menar nöjd och mena. Alltså, det är så här, att man ska inte bara ha... Jag vet inte vad jag ska på mig, så därför så har jag på mig vad som helst. Ja, men då finns det ju liksom, då ska du förhålla dig till de här grejerna. Men däremot, om du vill se ut som Göran Greider, för att det är ju inte som att jag säger då att nej, men så får man inte se ut. Alltså det är inte okej.
Nej.
Men man ska vara medveten om att man ser ut som Göran Greider och att man ska vara nöjd med det. Alltså liksom.
Jag har ju problem att jag väldigt sällan har kläder på mig som inte är träningskläder. Alltså att det är ju som min stilintresserade svåger Martin som alltid har, han springer till jobbet och sen så har han läkarkläder på sig och sen springer han hem. Så att han är bara snygga kläder på sig på jakt och på middagar. Och det är liksom någon gång per år.
Ja, det är skittråkigt ju. Men,
men jag har ganska snygga träningskläder.
Det var det jag menade. Därför så var ju en hög i den här träningskläder. För där tycker jag, i mitt fall så går jag mest runt i mjukiskläder motsvarande. Och jag har ju sett till nu att ha snygga grejer som jag tycker är snygga. Och framförallt Li tycker jag är snygg i. Så att jag liksom inte går runt och bara är sunkig. Utan att man har liksom fina, sköna mjukiskläder.
Mm. Fan bra!
Ja, och där är också då sexet. Att man liksom fattar beslut. Och det är väl det här jag ska skriva i det här kapitlet som jag håller på med nu. Att liksom, ungefär på samma sätt, man ska komma fram till vad det är man vill ha och hur man vill ha det. Och sen som du säger, det här är ju inte någonting som är så här, men nu är det här hugget i sten. Och nu är det så här resten av livet. Men i mitt fall så är det så här, jag har ju aldrig, det har vi pratat om många gånger ju, att jag är som en blöt djur med liksom skelettet på utsidan och liksom finns ingen stadga. För mig är det väl ganska viktigt att jag hittar den där stadgan. Sen kan jag ju hålla på och ändra mig vartefter. Men jag måste ju ha någon utgångspunkt i alla fall.
Så där har jag känt mycket också. Jag minns när det var någon uppsättning i på AF eller Kungsholmen kanske det var av Les Misérables. Det var liksom en sån här ungdomsuppsättning. Sen så jag tyckte den var helt otrolig. Sen så gick jag ut därifrån med en tjej som heter Maja som gick året över mig. Och hon kom med så här jättebra kritik av föreställningen.
Mm-hmm.
Och jag blev så jävla impad för att jag höll med henne om allt hon sa. Men jag hade absolut inte tänkt på något av det. Utan jag hade bara tänkt, det här är så himla bra, det är det bästa någonsin.
Men tyckte hon också att det var bra? Eller sköt hon...
Hon tyckte att den var bra, men att det fanns liksom mycket som inte var bra.
Men så kan det ju vara hon... till exempel när jag läste nu den här trion som har blivit så otroligt omdiskuterad efter det. Alltså att jag bara det. Tyckte att den var så jävla bra. Och sen så läser man en massa invändningar mot det. Och det är klart att mitt eget omdöme blir lite så här ifrågasatt även hos mig själv. Att det är så här,
man känner sig
så
jävla korkad. Så där var det också typ när jag satt och kollade på tv alltid med mamma och pappa. Att jag, det var som att jag var så här osmart och bara liksom köpte allting. Fast de kom alltid med... Ja, rätt begåvad kritik av det vi hade sett tillsammans, oavsett om det var liksom På spåret eller om det var tv-dramatik.
Just det.
Och så där var det med kläder just, alltså när jag, nu tänker jag inte på det alls, det att jag ska bestämma någonting eller så, kanske för att jag känner mig lite så här mer avslappnad i det, men jag var snarare så här 25 och blev klädintresserad, så då var jag väldigt angelägen om att försöka sätta upp vissa så här principer kring kläder så att jag skulle veta var jag stod.
Just det.
Och då var det till exempel kavajlängd, så har jag knölar ovanför tummen som var där skulle kavajen sluta.
Mm.
Och sen så byxvidd kom jag fram till att det var 18,5 cm som var lagom. Och sen kom jag på att jag inte gillade rugbytröjor. Att jag aldrig skulle ha rugbytröjor.
Och men det var en jättebra utgångspunkt för dig, tror jag. Alltså jag tror precis det där är ju... Sen kan man ju bryta mot det.
Men nu googlar jag rugbytröjor. Det kan ju vara jättesnyggt, verkligen.
Såklart.
Och jag tycker det kan vara väldigt snyggt med supervida byxor och sånt där. Så att det gick så himla dåligt. Men jag kunde hålla fast vid det ett bra tag i alla fall.
Ja. Och det är ju precis det som jag då gör 15 år efteråt. Efter
det. Just det. Mm.
Hör du, Ester Perell.
Vad säger du om byxvidd och byxlängd då? Vad har du kommit fram till där? Alltså du vill säga lite med dressade byxor, för det har jag sett väldigt olika.
Ja, nej, jag är ju väldigt alltså sådär vad är 17,5-18 är väl någon slags standard typ.
Nej, det är nog inte, det är nog snarare.
Är det 18 kanske? 18,5. Eller,
nej, det är inte heller, 20 kanske är standard.
Du ser, du vet ju mycket mer än vad jag vet. Nej, jag har ingen åsikt alls.
Nej.
Däremot, jag är väl mer så här, ska det vara en smal siluett eller ska det vara en bred siluett? Alltså, det är väl mer så jag tänker. Att det ska vara någonting. Ja, men nu har jag liksom en lite smalare bralla och nu har jag en vid bralla. Så. Ja, men förstår du? Att det liksom är, ja, att jag ändå vet att du,
det är... Det är inte att det råkade bli den här siluetten. Nej. Utan den här siluetten har jag valt. Ja. Den gillar jag.
Och jag har ju... Så har ju jag kanske egentligen bara... Jag har en vid kostym. Som jag kan komma på. Ja, jag har ju bara en vid kostym. Och sen så har jag ett par vida slacks. Sen så har ju jag, alltså är de andra, mina kostymer är ju rätt liksom standard. Där runt 20. Jo, men det jag ska säga är, jag lovade det inledningsvis här. Ester Perell heter hon, den här
belgiska
TED-talk. Som man är väldigt underhållande att titta på och lärorikt. Det finns på TED-talks. Kan jag rekommendera alla.
Det ska vi verkligen kolla. Ja, men fan vad spännande. Det här var ju verkligen skop. För det jag hade tänkt också, hela den här grejen var ju att jag sa så här, vi har nog aldrig varit ifrån varandra så här länge.
Nej.
Vi skulle träffats igår, men sen så blev det olika förhinder på vägen. Men det gör att jag har aldrig heller vetat så lite om dig, för att ofta när vi har varit ifrån varandra ett tag så har ju du, alltså under vår historia har ju du väl oftast typ bloggat och krönikerat och postat mer på Instagram. Men nu, alltså jag vet att du skriver en bok och bor i Farsta. Det är typ det jag vet.
Men vad är det
nu
mer du också... tror händer? Alltså vad
men det måste hända massa saker med dina barn och med din fru och din dygnsrytm och ditt liv, olika drama, någon kompis till manne som är sur på honom, sådär, massa saker. Barn som sover över, middagar som lagas.
Jag ser ju mest fram emot, i sådana fall, så, alltså, kan, det här vi skulle ha gjort igår, då skulle vi ha sett som jobbat, jag spelat in. Jag ser ju mest fram emot att ses och inte jobba, alltså ses basta motsvarande.
Det, ja, men det kommer nog göra snart, för nu kommer de väl ändra efter 29 september på Tantobasten också säkert, kan jag ta med dig.
Ja, det ser jag fram emot jättemycket.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, jag gjorde en jävla rolig grej i helgen. Ska jag berätta någonting om det? Eller? Jag vet inte.
Ja, det, här... alltså,
det har ju med dig att göra eftersom jag gjorde det i ditt ställe. Vilket jag inte vet om du är förbannad för att jag tog över liksom, din, hela din grej.
Ja, men jag skulle ju cykla med det här andra gänget. David Alledal-gänget som cyklade en timme snabbare än nu. Så jag är lite besviken på din insats.
Skåda. Ja. Ja, jag förstår det.
Du cyklade Vätternrundan. Vilket det största som... slog mig, eller det, först, det var att det inte var en tävling. Jag trodde att det är en tävling, men att det liksom,
nej,
det är
ett motionslopp. Nej, det kan man inte göra.
Men vad är rekordet då? Det måste gärna finnas någon som har cyklat det snabbare.
Ja, men det slogs ju nu, alltså det är ju helt ny bana. Det här är ju rätt jobbigt för oss som har cyklat nu, att om jag säger en tid nu 8:57, då kommer folk jämföra med 8:57 förut. 8:57 förut, det var ju snittfart på 30 km i timmen på en mycket lättare bana med färre backar. Nu är det snittfart på 35 km i timmen med mördarbackar på slutet som inte fanns förut.
Okej, okay. Men vad de som cyklade snabbast i år? Och du cyklade på 8:57. Vad cyklade de som cyklade snabbast på då?
7:23 tror jag.
7:23, så det är en och en halv
timme snabbare. De höll väl 42 i timmen.
Och Ann Södlund var långsammast eftersom hon inte ens gick i mål.
Ja, men jag tror inte bara att det var Ann som inte gick i mål. Det måste ju varit fler. Så att hon... det hade varit coolare om hon hade gått i mål och varit långsammast av alla som gick i mål.
Men går det att, finns det såna snören som dras i Vasaloppet?
Alltså Vättern är ju lättast, anses det, att komma till otränad av de här klassikerloppen. För att det inte är några hårda reptider.
Okej.
Och en sak som är kul, jag vet inte hur mycket jag nämnt, det är ju det här min klassiker som jag är med i. Du fick frågan först, tackade nej. Och det är en rolig kuriosa grej för alla ni som hänger med liksom så här föräldrabloggar och sånt där, vilket ni vill göra om ni lyssnar på pappapodden, det är att det är ju Tessan från Hormoner Hemorrojder som är den som roddar det här och som först hörde av sig till dig och sen hörde av sig till mig. Och de andra som är med, det är Mattias Hargin som ju har varit elitskidåkare fram till för bara 2 år sedan, och sen så är det
Slalom, Ann Söderlund.
Exakt. Och sen är det Ann Söderlund. Och den största behållningen, alltså det är ju jättekul att tränas av Annie Thorén och Johan Olsson. Det är jättekul att få pröva nya sporter. Det är jättekul att det är mitt jobb nu att vara ute och träna jättemycket. Men, och det är roligt att pröva, liksom, testa sina gränser och lära sina saker. Men det roligaste av allt, det är ju att se hur det går för Ann hela tiden. Det är ju det mest spännande.
Alltså, hittills inte så bra.
Jo, det gick ju jättebra för henne på Vansbrosimmet. Och hon är så jävla bra, alltså hon är så jävla bra, Ann, för att de flesta i sina träningssammanhang, typ jag och Mattias Hargin, är typ så att man har, det har gått dåligt med träning, jag tränar mycket mindre än vad jag ville, alltså lite grann som jag har inte pluggat för provet. inte för att man försöker ljuga utan bara för att det känns så. Gud, jag fick inte in de där passen som jag borde gjort och sånt där. Fast man känner alltid lite dåligt träningssamvete. Ann, hon är tvärtom. Det har gått jättebra. Hon har varit liksom i Spanien och simmat i en pool som är 11 meter några gånger. Men för henne är det som att hon har levt liksom elitidrottar till var.
Jo, men alltså, ett hon... exempel var ju när du frågade hur det har gått med träningen inför Vätternrundan. Och hon sa, jättebra, jag spelar tennis nästan varje dag.
Ja. Okay. Ja, och sen visade det sig då, alltså anledningen att jag typ har tränat så mycket cykel som jag gjort, det är ju alltså inte bara för att det är kul att cykla, utan för också man har lite ångest över att man ska försöka cykla då 315 kilometer, vilket är ju helt sinnessjukt långt.
Ja.
Men Ann berättade att hon har cyklat sammanlagt 6 timmar, ja, och en stor del av de här 6 timmarna, det är transportcykling till och från poddstudio. Så att egentligen det här med cykelturer, det är kanske 2-3 turer på en timme styck.
Ja.
Den senaste hon gjorde la hon upp på Instagram, och då gjorde hon en så kallad SPD-vurpa, att hon cyklar omkring och bara, ah, det är så skönt att cykla, jag verkligen faller hårt för cyklingen, och det är sensommar, cikadorna sjunger, Ekerö, det är vackert här. Och sen så ramlar hon omkull medan hon filmar och bara, helvete, nu händer det igen, och folk kommer fram till henne och bara, det är lugnt, och sen alltså, när man glömmer klicka ur pedalerna. Nej, för fan vad jag tycker om henne och vad jag är glad att hon är med i det här. Alltså hon är ju så jävla mycket roligare än jag och Mattias, alltså vi är ju otroligt tråkiga. Men för eget vidkommande så var det ju en ganska bra grej. Jag berättade väl om det här lägret som jag var på helgen innan, där det regnade hela tiden och jag var sämst.
Det var det sämst.
Jag var sämst i den bästa gruppen, ska man väl säga. Men, och därför så, och vi kom inte ens upp i den snittfarten som vi skulle ha på Vättern, så att jag hade ju rätt mycket ångest. Men det som visade sig var att de som var sämst tillsammans med mig, alltså det var ett gäng på 5 som inte var lika bra som de andra. Det var de som skulle vara med i den här gruppen på Vättern.
Okej.
Och de som jag cyklade med, som var lite bättre än jag men ändå bland de sämsta, det var de absolut starkaste.
I den gruppen?
Ja, precis.
Okej, så att du var inte de sämsta i den här gruppen?
Nej, jag var den bättre halvan.
Ja. Och men ni skulle ändå hålla liksom då högre snittfart än man gjorde på det lägret?
Ja, det blir ju helt annorlunda när man håller en jämnare cykling. Där gjorde vi mycket segmentstrider och spurter och sånt där. Och dessutom så är det så här att alltså det är så jävla fint med cykling att man kan vara på väldigt olika nivå. Sen bidrar man bara olika mycket. I de här bästa lagen, då är det ju så att alla ska bidra. Alltså man kör en belgisk kedja, alla går runt hela tiden. Men hos oss var det så att en del kände redan från början, jag kommer inte orka det här riktigt att gå runt. Så att de la sig bak i det som kallas för kaféet. Och sen så låg de där. Och sen så vi som kände att vi, för jag kände efter bara 10 minuter att det här var inte så farligt, jag kommer fixa det här. Så att då går man runt i den belgiska kedjan.
Hur länge är man upp och drar då åt gången?
Ja, men det blir väl kanske 15 sekunder. Det här var inte en jättesnabb belgisk kedja. Så ja, men kanske 15-20 sekunder då.
Och sen när man har dragit 15-20 sekunder, då går man ut bara på sidan och så låter man gruppen cykla.
Exakt.
Hela gruppen då? Och sen när man
precis. Alltså det är ju som 2 led och att det vänstra ledet går fortare än det högra ledet. Så att man går upp i front, lägger sig längst fram och sen så faller man in till höger och då kommer en annan som lägger sig framför en. Och sen så faller man liksom bak då tills man är längst bak och då är det någon som säger, du är sist, manne. Ja, och sen så går man in till vänster och sen så fortsätter man så. Nej, men så att...
Det är inte ett långt led utan det är 2 led.
Exakt.
Så att den som drar för 2 led liksom. Eller?
Ja. Exakt. Det är ju
nej,
höger.
Nej, det fattar jag. För det ledet som ligger liksom till höger, det cyklar hela tiden lite långsammare, så att det går långsamt bakåt. Och sen så helt plötsligt så är man på väg fram igen. Fan vad
exakt. Så när man kommer upp i vänsterledet, då drar man vänsterledet. Och sen när man har kommit förbi den som är till höger, då lägger man sig framför honom.
Och då går det långsamt bakåt.
Då är det fortfarande så att det är jobbigt för att man tar vinden. Men då sänker man farten med typ så här 2 kilometer i timmen kanske. Så om man låg i 40 så går man ner till 38. Det blir ju så också att om man håller, som du förstår, 35 i snitt, så cyklar man ju oftast mycket fortare eftersom vi stannade några gånger, och när man liksom har bra, när det inte är uppförsbacke så ska det ju då gå fortare.
Hur många pauser tog du?
Vi tog 3 pauser.
Och hur långa var de pauserna?
Den första var kanske 1 minut och de andra var 3 minuter styck. Och men det blir ändå mer, för att det tar så lång tid att komma igång med den här belgiska kedjan. Så att jag tror att det blev alltså egentligen typ 2 gånger 3 minuter plus 1 minut blir kanske då 10 minuter.
Mm. Och vad gjorde man under de här pauserna? Kissade du? Bajsade du?
Ja, det var väldigt välordnat. Första var kisspaus. Bara kisspaus. Och sen så var det...
Man käkar gäll och dricker, det gör man allting på cykeln va?
Hela tiden, ja. Man ska ju dricka och äta som fan. Och sen så
hade man, vi... Hur mycket ska man, om man jämför med löpning då? För då har jag fått lära mig att typ... jag kommer inte ihåg exakt, men det är en gång i halvtimmen...
60-90 ja, gram timmen, ja. Kolhydrat i timmen.
Är det samma vid cykling?
Ja, men cykling är ju lite mindre riskabelt, så då kan man trycka mer. Du kan, jag låg på 90, kanske 100 gram i timmen.
Ja.
Men... Nej, men vi hade egna depåer. Det finns ju massa depåer där man kan äta typ köttbullar och sånt där. Men vi hade egna depåer där de hade... Man hade ett eget... Man hade ett nummer. Jag var 16.
Ja.
Och sen körde man in då och så ställde jag mig vid 16. Och där fanns 2 flaskor till mig.
Ja.
Det fanns en Snickers och typ en Coca-Cola.
Det hade du bestämt innan själv vad du vill ha i dina...
Nej, det var det man fick. Okay. Men jag hade mina egna flaskor för jag hade egen sportdrycksblandning. Så att förutom de 2 flaskorna så hade jag mina egna. Så det fanns 4 flaskor där till mig. Så bytte jag ut mina. Så kissade jag. Tyvärr var det bara 2 stopp och en gång när jag skulle kissa så filmade de mig och då kunde jag typ inte kissa, så sen kändes det som njurarna skulle gå sönder.
Men i övrigt så var det ju så här... bukras. Det var inget så här att du var tvungen
nej,
att stanna
nej, nej, men det hände ju väldigt sällan på cykel som tur är. För man, det är ju så skillnad när man inte skakar runt. Men det jag tar med mig var att alltså jag började gråta flera gånger så här, för att det var så starkt att cykla tillsammans med det här gänget, att alla har likadana kläder, att jag kunde vara med och hjälpa till verkligen och inte bara ligga bak i kaféet, och att jag klarade, att jag lärt mig cykla under sommaren och gett mig chansen att lära mig genom att göra så mycket, och att det var fint väder, så att jag blev rörd över det flera gånger och bara brast ut i gråta på cykeln. Och sen så började jag också gråta när vi gick i mål. Sen stod vi och kramade. Så jag kramade mycket med en man som heter Lawson. Egentligen Larsson, fast det är på småländska. Som vi samlade också in pengar till prostatacancerforskning. Det är därför vi heter Team Mustache. Och han har cancer och är en så otrolig person som bara liksom ger så mycket självförtroende och god stämning till alla som tar hand om den här gruppen. Alltså var väldigt,
men han hade cancer och var med och cyklade.
Mm, precis.
Och snittade 35 km i timmen.
Ja, men också är starkast av allihopa. Han har överkapacitet. Han är en av ledarna som tar hand om gruppen. Liksom.
Okay.
Han är helt otrolig. Ja, men verkligen. Men,
annars men är ju testikelcancer i cykelsportens liksom, cancer.
Hur menar du då?
Lance Armstrong, det var ju det han hade.
Alltså, okej, okay. Ja just det. Ja, det är det. Ja just det. Mm. Nej, men jag tror att sen så grät jag när jag kom i mål. Jag kunde inte prata i de här intervjuerna som vi gjorde med min klassiker för att jag bara var så rörd liksom. Men jag kom på också att jag har ju aldrig varit med i ett lag förut. Alltså att så här, göra någonting tillsammans. Alltså jag har ju tänkt, jag har förkastat det. Jag har tänkt att jag är en person som gör saker på egen hand och sånt där. Men återigen, som vi pratade om förra veckan, att testa, eller som vi pratar om nu också med ditt sex, icke-sexschema, att utmana föreställningen om sig själv, att det är ju rätt otroligt att vara i ett lag det här, för när man spelade fotboll som barn, alltså typ då var jag ju lag ibland i skolan och sånt där, då blev ju folk bara sura om det gick dåligt.
Ja, just det.
Här blev ju folk bara glada när det gick bra. Det är ju en väldig skillnad, och så är väl lag när de är välfungerande, att alla de som känner sig starka, de tar hand om de som känner sig svagare. Och i cykel blir det så tydligt att man kan göra det. Ja, du känner dig svag. Ja, men då drar vi åt dig och sen så får du ligga i ryggen och vila upp dig. Hur känner du dig så här? Känns det bra? Känns det okej? Orkar du lite till? Man stöttar och hjälper varandra och gör allt för att skydda de jävlarna. För att skydda de svagaste i gruppen. Alltså, och det är ju liksom lagarbete på riktigt som jag alltså aldrig upplevt det. Så det var väl nog också det, att för första gången är ett lag och laget funkar så att jag vet att jag orkar dra nu, så då kommer alla, varje gång jag liksom rullar ner där, så bara fan vad bra man, snyggt, vad bra du drog liksom. Och alla som är där bak i kaféet är tacksamma för att du upp och drar. Men det är också så att de har koll på dig att du inte ska bli för sliten, och om du blir det så får du absolut vila upp dig där. Ja, fint va?
Ja, men det är otroligt. Och det här är ju också just det här som vi har pratat om tidigare med att bli äldre och veta vad man vill och vad man inte vill. Och också den här balansgången mellan, som det är att bli gammal, att utmana sig själv men också inse sina begränsningar.
Just
alltså
det.
Att det är ju, alltså, det där är ju också en jättesvår grej att i sig själv hitta vad är det liksom, vad är det för någonting i mig själv som jag behöver gå emot och vad är det som jag faktiskt
ska få. Ja, för att om
vi
ska se, i det här exemplet så är det så att jag känner mig nog mer ödmjuk inför att jag inte vet alls vem jag är eller vad jag behöver eller vad jag vill. För att anledningen till att jag cyklar med det här laget, det var ju bara för att jag ville göra en bra tid. Och då har man hjälp av att vara ett lag. Annars hade jag ju helst kört själv. Och jag tyckte också att det var ångesten innan var ju att cykla med ett lag. För då är man ju utelämnad åt någon annan. Att om farten är för hög så blir det väldigt svårt att sänka den. Som man kan göra vanligtvis när man kör själv i ett lopp liksom. Så att jag hade nog så här verkligen valt bort att vara ett lag om jag kunde, men sen så var det starkaste av hela grejen liksom.
Ja, och där är det väl alltså att man när man liksom resonerar med sig själv att man också tänker så här, vilka föreställningar om mig själv är mig till gagn och vilka är till min nackdel? Jag menar, om man är en person som känner så här, jag vill fan aldrig jobba i lag. Det är fan inte min grej. Okej, okay. På vilket sätt är det här en fördel i ditt liv och på vilket sätt skulle det kanske vara en fördel att prova och vara en lagspelare? Alltså så kan man ju resonera med sig själv också, faktiskt.
Sen är ta dig då, vad har du för någonting som du dels saker som du tänker, nej men det här är nog bra att jag är så här och jag ska inte utmana det, och sen också saker som du borde utmana mer?
Jag är inte riktigt där alltså. Just nu är jag på någon slags stadie av att jag vill veta mer vad jag står nu innan jag liksom, alltså ta reda på vad jag ska utmana i de här olika sakerna faktiskt.
Ja, men till exempel då, en sak som vi vet om dig eller som du brukar säga, det är att du behöver andra människor liksom. Att du är dålig på att vara ensam. Du skulle inte kunna, alltså det var ju katastrof första gången du skulle till Båsta själv. Det gick bra till slut, men du hade liksom panik. Vad fan ska jag göra en ensam kväll i Båsta?
Men det har jag ju kommit ifrån ganska mycket. Så
ja, men skulle du kunna finnas en poäng där till exempel att du som Martina Haag tar en sån här fjäll STF-stuga där du är helt själv en vecka?
Men jag tycker att mitt, alltså just det fallet så tycker jag väl att mitt liv just nu, alltså det faktum att du och jag inte har setts på typ ett 4 månader säger väl någonting. Alltså jag är ju inte, jag sitter ju mest här och hemma på dagarna. Ja. Jag träffar ju inte så mycket folk liksom. Så där tycker jag att jag har och just att skriva den här boken känns ju jättemycket som en gå emot min egen, eftersom det är ju, jag är så väldigt van vid att göra klart saker bara. Alltså idag ska jag jobba med det här, sen är det färdigt. Alltså jag ska göra den här, här är ju någonting som är, visst jag kan dela upp det i delmål och hit och dit, men det är ändå så här, det är ju ett projekt som jag jobbar med som inte liksom har det är inte så här att jag på kvällen bara känner så här, ja nu är jag färdig med det där helt, utan det är ju så här, ja jag blev färdig med det som jag hade tänkt. Alltså det är någonting i det som är inte liksom ligger i linje med hur jag brukar göra. Och hoppas att det är någonting som tar tid. Det går inte att skriva typ 1500 tecken och sen är jag klar, utan det är, jag måste liksom ner och kötta lite i det för att det ska bli någon substans i det.
För mig är det nog det som jag verkligen tänker att jag borde utmana, det är det här att inte bara göra det jag behöver arbetsmässigt. Alltså för min arbetstillvaro styrs av så här, ja men det här måste jag göra idag. Och sen när jag har gjort det så är jag färdig. Fast jag gör aldrig någonting proaktivt. Eller sitter och liksom kommer på någonting som jag skulle kunna göra som skulle vara bra. Och
hur gör du till exempel? Gör du sådana här intervjuer, det här oombedda råd till pappapodden?
Nej, gud, det här hade jag glömt. Fast det är jag som kom på det. Nej, men till exempel.
Det skulle vara kul.
Ja, verkligen.
Jag tror jag både lyssnar och precis. Jag tycker det var roligt.
Ja. Ja, vad tycker vi om oombedda råd? Skriv ett DM till oss om vad ni tyckte. Det var ju du gjorde 2-3 stycken va? Två
tror jag gjorde. Ja, verkligen.
Jag tyckte det var kul.
Ja, jag tyckte också det var ganska roligt. Skulle vara kul att höra fler.
Ja.
Men
men nästa vecka ses vi, är det sagt i alla fall. Då får vi känna lite grann på varandra. Ja, det var roligt med, alltså för att man minns ju den här känslan av alltså hur spännande det var att komma tillbaka efter sommaren i skolan. Alla hade förändrats och sådär. När Iris gjorde det, jag frågade henne om det. Har liksom alla vuxit jättemycket? Har de fått mustasch? Liksom, vad har hänt med dem? Då sa hon, nej, alltså det är skitkonstigt. De har inte vuxit alls. De har krympt. Och sen så tog det 3 sekunder innan hon började askarva och fattade vad det innebar. Att hon har vuxit mest av allihopa.
Men det är tydligt nu, jag vet inte hur det är i Iris klass, men nu är det otroligt tydligt att tjejerna har skjutit iväg och har puberterat. Liksom, medan killarna, de flesta killarna går ju fortfarande runt och är små pojkar. Det är ju en jävligt rolig period tycker jag, när det är... Att det är små pojkar med vuxna kvinnor, alltså om jag överdriver lite, som går i samma klass.
Men Manne går väl ändå i femman, alltså så där är det ju Iris klass också. Iris går i femman. Mm. Ja, exakt. Och där är det ju så att det är väl, jag tror inte det är någon pojke nästan som har kommit till puberteten, men ändå de flesta tjejerna.
Ja. Nej, så var det väl kanske förra året, men då var det inte lika. Men nu när jag var och hämtade mannen om dagen, han skulle in i fotbollsträning, då var det ju verkligen så här att det var liksom, vänta, går det tjejer i gymnasiet i den här klassen? Och vilka är de här lågstadiekillarna?
Men gud, nu vill jag fråga massor om mannens puberet, men det skulle vara för okänsligt kanske. Får jag fråga efter
att
jag
har honom. Stängt får jag skicka DM till honom.
Ja, det blir jättebra. Ställa en massa pubertetsfrågor till din son i DM. Mm. Nej, jag kommer fråga dig direkt nu när jag stängt av bandspelaren. Så vi gör det nu. Tack för den här veckan.
Tack så mycket. Hej.
Hej då. Nisse och Manne.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.